Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Global Hälsa-podden. En podcast från Svenska Läkaresällskapet om global hälsa och hållbar utveckling. Jag heter Lotta Velin och är legitimerad läkare av doktorand vid Linköpings universitet.
Och jag heter Agnes Ander och jobbar just nu som AT-läkare. I dagens avsnitt gästas vi av Anna Nilsdotter, generalsekreterare för WaterAid Sverige. Anna har stor erfarenhet av att leda organisationer både inom näringslivet och ideell sektor och har bland annat tidigare varit ordförande för Amnesty International i Sverige. Och som generalsekreterare är Anna ansvarig för WaterAids verksamhet i Sverige. WaterAid jobbar med en av de allra mest grundläggande förutsättningarna för hälsa, alltså tillgång till rent vatten, sanitet och möjlighet till hygien, ofta förkortat WASH. Vatten, sanitation och hygien. Hej Anna! Har du möjlighet att presentera dig lite grann?
Hej, jag heter Anna Nilsdotter och jag är generalsekreterare för WaterAid här i Sverige.
Mm. Och som vi tidigare nämnt så är ju vatten ett av de mest grundläggande förutsättningarna för hälsa. Så vill du berätta lite om hur bristen på tillgång till vatten påverkar sanitet och möjlighet till hygien?
Ja, vi brukar säga att vatten är en stor och tyst global kris som påverkar otroligt många människor världen över, men som vi faktiskt har ganska lite kunskap om många gånger. Det är globalt sett 1 av 10 världen över som saknar tillgång till rent vatten och ungefär 5 av 10 som saknar tillgång till toaletter. Och det här påverkar ju människors liv på alla möjliga olika sätt. Till exempel en av de siffrorna som jag själv tycker är mest slående, det är att mindre än hälften av alla sjukvårdsinrättningar i låglöneländer eller låginkomstländer ska jag säga, saknar tillgång till rent vatten och toaletter. Så när människor går till sin vårdcentral för att få hjälp med sin hälsa eller föda barn, så är det många gånger så att man inte ens kan tvätta händerna på den här vårdcentralen. Och det får ju förstås fruktansvärda konsekvenser för människor.
Mm. Är det några speciella grupper som man sett drabbas hårdast av den här vattenbristen i världen?
Vi ser ju att särskilt flickor och kvinnor drabbas på flera olika sätt. Dels är det ju självklart så att kvinnor föder barn. De är beroende av rena sjukvårdsinrättningar för att inte få infektioner och för att inte deras nyfödda barn ska få sjukdomar. 225 000 barn världen över dör av blodförgiftning under sin första månad i livet. Och de allra flesta av dem i Sydasien och Afrika. Och många av de dödsfallen hade ju kunnat undvikas om barnen hade fötts på sjukvårdsanläggningar med rent vatten. Därutöver så har flickor och kvinnor mens. Det är svårt att sköta sin menshygien om man inte har toaletter på sin arbetsplats eller på sin skola till exempel. Vi vet då att många flickor kanske är hemma från skolan flera dagar i månaden för att det känns otryggt att sköta sin hygien i skolan, vilket gör att de kommer efter med sin utbildning. Vi vet också att brist på toaletter kan medföra risk för direkt våld för flickor och kvinnor. När det då saknas toaletter i hemmet så behöver man kanske vänta till kvällen med att göra sina behov. Man går ut i mörkret, man går ut till närliggande fält och där finns det risk för att man utsätts för överfall av olika slag. Det är också svårt att sköta sin hygien när man liksom behöver skjuta på sina toalettbesök och inte kan tvätta händerna när som helst och sådär. Och sen så finns det också en väldigt praktisk aspekt när det saknas vatten, och det är att många flickor och kvinnor är ju de som ansvarar för att hämta vatten i sina familjer. Och det kan handla om att det kanske tar 2 till 3 timmar om dagen att gå fram och tillbaka ett antal gånger för att bära tunga vattendunkar. Och det här är ju då tid som man tar från sin skolgång eller från betalda arbetsuppgifter eller andra uppgifter i hemmet. Tid som flickor och kvinnor såklart helst skulle ha velat lägga på andra saker. Och det finns ju många berättelser om vad det har betytt för flickor när de plötsligt får tillgång till vatten nära hemmet. Att man just kan plugga hårdare, gå i skolan mer, skaffa sig en bättre utbildning och komma vidare i livet och ta sig ur fattigdomen. Så att det är några exempel på hur det slår mycket hårdare just mot flickor och kvinnor.
Mm.
Ja, vad intressant. Jag tycker du visar väldigt tydligt hur nära sammankopplat den här frågan är med väldigt många andra faktorer som påverkar hälsa och generellt välmående och livskvalitet. Hur jobbar ni i WaterAid just med de här frågorna? Det känns ju som väldigt stora frågor. Hur gör man det rent konkret?
Ja, vi jobbar ju med konkret programverksamhet Det vill säga vi bygger vattensystem och vi borrar brunnar. Men vi jobbar också mycket med påverkansarbete. Vi liksom jobbar i samverkan med lokala aktörer. Vi jobbar med kapacitetsutveckling. Vi försöker alltid se till att det finns en spridningseffekt i våra projekt. Så att om vi visar i ett distrikt eller en by att så här kan effekterna se ut om vi använder den här tekniken eller den här metoden. Och sen så kan ni, den lokala aktören, växla upp det här och använda samma metod, samma teknik i kanske 10 byar till eller 10 distrikt till. Det är det önskade arbetssättet som vi alltid försöker få till. Men sen jobbar vi också mycket med påverkansarbete på lokal, regional och global nivå. Vi jobbar med FN-möten, vi är med på WHO-möten. Vi försöker se till att frågorna prioriteras globalt när det gäller finansiering och viktiga handlingsplaner. Antibiotikaresistens till exempel. Där pratar man ju väldigt mycket om att ta fram nya mediciner. Men man pratar mycket mindre om vad det faktiskt är som gör att infektionerna uppstår. Och där vet vi att en stor del av infektioner som uppstår i vårdmiljö till exempel hade kunnat undvikas om man hade haft tillgång till rent vatten och sanitet på vårdcentraler och sjukhus.
Okej, ja, det låter ju väldigt klokt. Vad finns för utmaningar skulle du säga i att navigera den här typen av arbete? Jag tänker att ni jobbar med då olika aktörer både på lokal, nationell och internationell nivå. Hur gör ni för att försöka jobba i den här diplomatiska världen?
Ja, den största utmaningen är ju att det kostar pengar att investera i vatten och sanitet och det finns väldigt många konkurrerande prioriteringar. Och de som drabbas hårdast när det saknas rent vatten och toaletter, det är ju ofta just flickor, kvinnor, marginaliserade grupper och så vidare. Så att den största utmaningen är helt enkelt att få upp frågan på dagordningen och se till att den prioriteras. Men också kanske att förstå hur centralt det är med rent vatten och toaletter för att uppnå många andra mål. Om vi tittar på de globala målen, vi ska minska fattigdom, vi ska förbättra hälsa, vi ska öka utbildningsnivån och så vidare. Så är det ju så att vatten påverkar nästan alla andra globala mål och några av dem extra mycket. Jämställdhet pratade jag om förut också. Så det är ett perspektiv som vi försöker få upp. Att man förstår liksom helhetsperspektivet och vilken otrolig nytta vi skulle kunna se om vi prioriterade upp rent vatten och toaletter.
Okej. Ser ni att det finns en risk i att när ni stöttar olika typer av projekt att olika länders styren tänker att det här behöver inte vi investera utan det sköter olika föreningar istället?
Vi tänker kanske snarare tvärtom att vi är en kompletterande resurs. Vi jobbar ju alltid i nära partnerskap. Målet är alltid att lokala aktörer ska ta över ansvar och ägandeskap och skötsel om vi till exempel har byggt en vattenanläggning. Och vi är ju en stor aktör men samtidigt liten om man ser till det samlade behovet i många av de länder där vi befinner oss. Så vi skulle inte ens om vi försökte kunna ta över det ansvaret utan vi kan göra vår del och vi kan försöka sprida kunskap och medvetenhet och försöka se till att frågorna prioriteras upp. Så förhoppningen är ju såklart att det då blir det motsatta, att man, att man prioriterar frågorna i högre utsträckning efter samverkan med oss.
Nej, det är ju verkligen fantastiskt att man kan vara som ett stöd och en sån viktig aktör i starta det här arbetet. Och du nämnde bland annat att behovet var väldigt stort i Afrika och Sydostasien. Vilka delar av världen arbetar ni med de här frågorna?
Vi finns framförallt just i Afrika och Asien. Därutöver finns vi också i Colombia. Men vi finns ju i de länder, överlag i de länder som har störst utmaningar med det här. Och som också har störst utmaningar med klimatförändringar. Vilket ju är ytterligare en faktor som förvärrar de här problemen väldigt mycket.
Och ni har ju som organisation väldigt lång erfarenhet av arbete med vatten och det här typet av arbetet. Och vad ser ni anledning till varför man inte har lyckats uppnå målet med att kunna tillgodose behovet av vatten?
Men jag tänker att de länder där vi arbetar det är ju världens fattigaste länder. Det finns begränsat med resurser. Det finns begränsade investeringsmöjligheter. Ofta är det de lokala myndigheterna som har ansvaret för att förse befolkningen med vatten och sanitet. Och de saknar ofta både kapacitet och resurser för att kunna sköta det uppdraget. Så där kan samverkan med oss helt enkelt hjälpa till en bit på vägen. Sen är såklart korruption ett vanligt problem i de här länderna. Att de resurser som finns kanske inte har använts rätt. Ibland kan det vara politisk instabilitet, att det lokala styret byts ut väldigt ofta. Att det kan finnas goda intentioner, men bristande kontinuitet i de insatser som görs. Och sen så är det ju också så att många av de länder där vi arbetar, de tillhör också de länder som drabbas allra hårdast av klimatförändringarna. Så där ser vi också att det är ett ökande problem och att det finns en risk för att de positiva förbättringar vi har sett de senaste decennierna kanske stannar av eller till och med att det börjar gå åt fel håll. Jag var till exempel i Madagaskar förra året och där var det väldigt tydligt att vart vi än kom så reste vi spåren av den senaste cyklonen som förstör toaletter, broar, vägar. Och där blir det ju då väldigt viktigt att man bygger med någorlunda klimatsäker teknik så att det man bygger håller även i ett förändrat klimat med mycket stormar och översvämningar till exempel.
Ja, vad spännande. Du nämnde ju lite det här med korruption. Jag tänker att det måste vara en svår balansgång ändå som organisation att dels försöka sträva mot ett lokalt ägarskap. Vilket kanske jag kan tänka mig betyder att ni har lite mindre insyn i alla processer. Så hur försöker man samtidigt jobba mot korruption i praktiken?
Ja, det är en jättebra fråga. Och den är ju relevant för alla organisationer som arbetar globalt på det här sättet. Vi har ju landprogram i de länder där vi verkar som alltid leds av en lokalt eller regionalt rekryterad expert. Och vi jobbar inte med ett expertsystem där vi skickar experter från Sverige eller Europa, utan vi ser till att rekrytera riktigt skarpa och bra personer på plats. Det tänker jag är en stor styrka vi har som organisation och vi jobbar väldigt nära tillsammans i den globala organisationen som vi är. Och sen så har vi förstås massa system på plats för att försöka minska risken för korruption i våra egna samarbeten med visselblåsarsystem och olika typer av granskningar för att se till att medlen används rätt och sådär. Men det är såklart någonting som man måste jobba med precis hela tiden. Det finns ingen organisation som är fri från risk när det gäller korruption.
Nej, det kan jag verkligen förstå. Och jag tänker, det låter ju väldigt utmanande, men det låter som att ni har väldigt många bra processer på plats för att försöka minska riskerna. Du har själv varit inne lite här på det här med kopplingen till klimatförändringar och att det är något som sannolikt kommer öka risken för problem kopplade till bristen på rent vatten och tillgång till hygien och sanitet. Och ni har i er strategi då beskrivit olika övergripande områden som ni fokuserar på, varav en är tillgång till rent vatten och sanitet som en nyckelstrategi för samhällens motståndskraft mot klimatförändringar. Kan du berätta lite mer om hur just klimatförändringar påverkar tillgången till rent vatten och sanitet och även då hur WASH, så att säga, skulle kunna bli en del av den lösningen?
Absolut. Vi brukar säga att klimatförändringar är på många sätt vattenförändringar. 90% av allt extremväder i världen har en koppling till vatten. Och lite enkelt uttryckt så handlar det om för lite vatten eller för mycket vatten eller fel vatten. Och för lite vatten är ju självklart, det vill säga det blir varmare på många platser och det kan bli då torka, naturliga vattendrag torkar ut och de brunnar som finns sinar. Men det är också då problem med för mycket vatten, det vill säga att det blir stormar och översvämningar så att det kommer enorma regnmängder på väldigt kort tid. Och då kan man tänka att det är någonting positivt om det är torka, men så är det sällan. Eftersom väldigt uttorkad jord kan inte absorbera regn när det kommer väldigt mycket på en gång. Så vad som händer istället då är att regnmassorna sveper på ytan och drar med sig till exempel enklare toaletter och förstör vattenanläggningar och brunnar och sådär. Och det gör ju också att det spolas ner bakterier, smuts, bajspartiklar i oskyddade vattendrag, sjöar och åar där man hämtar sitt vatten eller oskyddade brunnar. Jag såg själv på min resa i Madagaskar att många brunnar på skolor till exempel kan ju vara helt oskyddade. Det är inte ens säkert att det finns ett lock över brunnen. Och då sköljs ju väldigt mycket smutsigt vatten ner i de här brunnarna. På de skolor där vi var berättade rektorerna att eleverna är sjuka 1 till 2 månader efter varje cyklon. Och då är det ju diarréer och kolera. Även malaria blir värre i spåren av cyklonen eftersom det hänger ihop med allmän hälsan. Så för mycket vatten, för lite vatten, fel vatten eftersom vattnet blir smutsigt. Det kan också vara stigande havsnivåer eller att saltvatten sköljer in och tränger ner i vattendrag så att vattnet blir för salt. Och det som händer då är ju att det sprids sjukdomar i spåren av de här stormarna. som kan eskalera ganska snabbt om det då är diarréer och kolera. Så det vi trycker på är ju att för att rusta samhällen för ett förändrat klimat så är det otroligt viktigt att man prioriterar just toaletter och vatten. Om åtminstone de bitarna funkar, då blir det lättare för människor att hålla sig friska, överleva och anpassa sig. Och därför är det väldigt viktigt att det man bygger och konstruerar måste man bygga i beaktande av de klimatförändringar som redan finns hos oss, men som också kommer bli ännu värre framöver.
Ja, det är ju väldigt tydligt att det står framför väldigt många olika utmaningar och att det kommer nya hela tiden med ökade klimatförändringar och så. Och du har ju nämnt flera gånger att det är flera mål och de här globala målen som involveras av vatten. Och vi är ju drygt halvvägs mot Agenda 2030 där ett mål är specifikt just det här med vattensanitet och hygien. Och hur ser du på utvecklingen, hur det har gått hittills och möjligheterna till att uppnå de ändå högt uppsatta målen?
Ja, men om man tittar några decennier tillbaka så har vi ändå sett en väldigt positiv utveckling när det gäller tillgång till rent vatten och toaletter. Det har verkligen gått åt rätt håll. Och WaterAids arbete har lett till att ungefär 28 miljoner människor har fått tillgång till rent vatten till exempel. Och vi är ju bara en av många aktörer som försöker jobba med det här. Så på så sätt så vet vi att förändring är möjlig och vi vet att det ger många positiva effekter. Samtidigt så ser vi nu de senaste åren att utvecklingen är mer osäker. Vi har haft pandemin, vi har flera krig, det är finansiell oro i flera delar av världen. Så det är klart att utvecklingen fram till 2030 ser mer osäker ut nu än man hade hoppats på. Så det är väl svårt att säga om hur det kommer utvecklas med den här snabba utvecklingen i världen. Det jag kan säga är väl att vi fortsätter jobba stenhårt för att försöka driva på och göra vår del av arbetet. Och en nyckelfaktor tror jag är just att trycka på hur det skulle gagna alla andra mål om vi kunde säkerställa just rent vatten och toaletter. Så kunde vi fokusera på den biten så skulle ett antal av de andra målen också utvecklas åt rätt håll. Så det är ändå någonting positivt. Det handlar inte om massa konkurrerande prioriteringar utan tvärtom. Att många av de här målen ändå hänger väldigt mycket ihop.
Ja, och det låter ju verkligen som en nyckel till framgången då att just trycka på hur nära sammankopplade alla målen är och att det inte att en lösning kan hjälpa oss komma längre fram med flera mål samtidigt.
Precis.
Nu har vi redan upptagit en del av din tid. Anna, är det någonting mer du vill lägga till innan vi avslutar?
Nej, jag tycker väl att ni har fångat upp det bra. Det finns många spännande rapporter på WaterAids hemsida, både korta och långa. Så det kan jag varmt tipsa om att läsa mer. Om man vill vara med och stödja WaterAids arbete så kan man göra det som månadsgivare. Eller om man lyssnar på detta och äger ett företag och skulle vilja vara med och stötta allas tillgång till rent vatten och toaletter så finns också möjligheter att ta kontakt med oss och prata om det.
Jättebra. Då finns det lite konkreta tips för de som är intresserade. Då vill vi tacka dig så jättemycket, Anna, för att du har ställt upp som gäst idag i Global Hälsa-podden. Och vi ser fram emot att fortsättningsvis följa ert arbete med tillgång till vatten, sanitet och hälsa som verkligen är en grundförutsättning för hälsa. Så stort tack!
Tack så mycket!
Verkligen tack så jättemycket!